UFO-mötet i Gläntan. Gösta Karlssons UFO-kontakt i Sverige 1946. Det är den 18 maj 1946 och klockan kring 22 på kvällen. Himlen är mörkblå, sikten klar och en låtbris blåser från öster. Jag har återtagit plats på fortets stålkupphål vid Skåldervikstranden. Jag sitter och lyssnar på den vackra fågelsången från Tråstar. Rödhakar och flera fåglar i kören. Som vanligt har de så kallade sjödammarna vaknat ordentligt till liv och börjar nu befolkas av alla de fågelarter som har sitt tillhåll här. Det börjar mörkna och jag inser att det är tid att bege sig hem. Klockan är 22.45 och jag tänder min orienterarlampa som jag alltid har med mig på kvällspromenader. Jag går upp på en backe där man har fin utsikt in i både Kronans och Vegeholms skogsmarker. På Vegeholms mark strax efter fågelskäret och en liten bit in i en björkskog bestående av stora gamla träd finns en stor gräsklänta, som jag väl känner till. Av en ren tillfällighet kastar jag en blick ner mot gräsklänten, som man på grund av träden inte ser så tydligt. Jag tycker först att jag ser något ljust där inne. Men det kan kanske vara en reflex från min egen pannlampa. Jag släcker den. Men fortfarande finns ljusskenet kvar. Det kan ju vara tidiga kampar eller ungdomar som håller till där. Jag beslutar mig för att gå dit. Jag kilar ner för backen och hoppar över en smal grop som samlar upp skogsvatten och rinner ut i fågelskäret. Till höger om mig har jag en rad talbevuxna sankullar som skymmer gräsängen en liten bit. Så tar dessa slut. Och just som jag ska svänga ut på ängen får jag se en syn som för alltid har etsat sig fast i mitt minne. I den bortre änden av ängen, bara några meter från en ensam fura, står en belyst farkost som jag aldrig sett maken till varken förr eller senare. Min första tanke är att det är en tivoli-karusell som någon kört dit. Men jag inser snart att det skulle vara något omöjligt eftersom inga vägar leder fram till gläntan. Föremålet har en form som något liknar en diskus och det vilar dels på en kraftig fena i riktning mot furan, dels på två teleskopstöd. Allt fördelat så att det verkar som om dessa stöd är placerade på lika avstånd från varandra på den cirkelrunda farkosten. Rakt framför fenan på farkostens underdel är en lucka nedfälld med stege och lejdare liknande de män ser på båtar. Luckan är en och en halv meter över marken och jag ser hur i ljus strömmar ut från kabinen. Jag gör ett försök att kika in i farkosten men vinkeln är för snäv. Allt som syns är det starka ljuset. På farkostens översida finns en strömlinjeformad kabin som jag uppskattar till omkring 8 meter i diameter. Med ungefär en meters mellanrum ser jag ovala fönster. Kanske en halv meter långa och cirka 30 centimeter höga. Medan jag tittar på farkosten kan jag inte låta bli att tänka att det är någon som försöker skoja med mig. En tanke som far genom mitt huvud är att det kanske är tyska piloter som har flytt från något lager. Men innerst inne tror jag inte på det själv. Ovanpå kabinen finns en teleskopmast. Nästan som ett periskop på en ubåt. Höjden är ungefär densamma som furan och jag uppskattar farkostens tjocklek på mitten till ungefär 4 meter. Vid sidorna till närmare en meter och mastens höjd vara omkring 5 meter. Upp i toppen är den uppsplitsad i fyra delar. En bit ner upptåker jag en lampa som sandrar ut det egendomliga violetta sken som jag upptäckte från stigen. Det är riktat nedåt och täcker hela farkosten som en ostkuppa med några meter till godo utanför. Själva ljuskaglan liksom pulserar fram från lampan nästan som vattnet från en fonten. Och egendomligast av allt. Ljuset får på detta sätt en krökt bana. Där det tråfär marken eller gräset försvinner det med ett gnistfenomen som liknar det som uppstår av tomteblås. En lukt som av ozon sprider sig genom luften. Det är som om en elektrisk ridå har sänkt sig över farkosten. Skrovet och kabinen verkar vara utförda i ett stycke. Man kan varken se skarvar eller nitar någonstans. Runt underkanten på farkostens omkrets finns ett antal hål. Är olika de som finns på turbiner. Riktade nedåt och försedda med spjäll. Några meter framför och utanför spökljusets cirkel står en man iklädd en vit drakt som verkar nästan gjuten på honom. Han är klädd som våra astronauter är idag. Hur jag än tittar kan jag inte se varken knappar, dragkedjor eller andra knåpningsanordningar. På fötterna har mannen blå eller svarta korta stövlar som sluter till. Runt midjan ett brett svart eller blått bälte. Och på huvudet något som liknar en regnkapuschon. Bara med den skillnaden att den också täcker framsidan av ansiktet och är gjord av något genomskinligt material. På händerna bär han fingerhandskar. På bröstet hang en svart sak, som liknar en bildkamera, men i övrigt ingen utrustning. Mannen verkar vara en vakt. Där jag nu står är jag bara 10-tal meter från farkosten och kanske 7 eller 8 meter från den här mannen. Innanför ljuskupan rör sig flera personer. Det konstiga var att alla vände sig mot mig när jag kom in i gläntan. Det var som om jag var väntad men inte önskad. Uppe på farkosten vid ett av fönstren finns ytterligare 3 män. Tydligen sysselsatta med något arbete. Strax nedanför ser jag ytterligare 2 som assisterar och innanför ljuscirkeln. Vända mot mig. Står 3 flickor. Alla är klädda på samma sätt. I samma helgjutna vita flygdrakt. Med samma färg på stövlar och midjebälte. Alla innanför ljuscirkeln har den genomskinliga kapuschongen fälld tillbaka i nacken. Gösta var nu 10 meter från farkosten och kanske 7-8 meter från vaktposten. Han kunde se hur mannen och kvinnorna som arbetade kring farkosten hade normala jordiska drag och kvinnorna, eller snarare flickorna, hade ljust hår. Klippt och lagt efter modernaste snitt. Mannens hår kunde Gösta aldrig se. För på huvudet hade de någon sorts liten svart huva. Inte olikt om han sett stridsvagnsföraren vara utrustad med. Från huvan gick något som liknade öronproppar och det verkade som om personerna kring föremålet konverserade med varandra genom dessa kalotter. Utan att röra munnen. Då hände plötsligt något. Mannen som står utanför ljuscirkeln, och som jag nu efteråt förstår Jenst gjorde som något slags vakt, gör ett perfekt stopptecken med ena handen höjd. Det är en åtbörd som inte kan missförstås och jag stannar också. Jag har fortfarande pannlampa på huvudet. Fast släckt. Vaktmannen vrider sin svarta bälgkamera liknande grej mot mig och jag får intrycket av att det är för att ta något slags bild. Jag tycker mig höra hur det knäpper till i lampan. Som jag har släckt. Men tänker inte mer på det. Jag blir stående stilla och samtidigt gör vaktmannen ett varv runt farkosten. Hela tiden på yttersidan av ljuscirkeln. De båda männen och flickorna återgår till sitt arbete på kabinfönstret. Det är möjligt att det är 2 vaktmän med en placerad på farkostens baksida. Detta kanske kan förklara att under tiden jag står där alltid finns en man mot den sida där jag befinner mig. Jag känner mig ungefär som ett vilt djur måste göra utanför den i ljuscirkel som safarijägare brukar göra upp i Afrika. Så plötsligt kommer en mörklockig flicka nedför trappan på kabinen under farkosten. I handen har hon något som liknar en bägg och från den delar hon ut bägare till både män och kvinnor. Alla slutar upp med sitt arbete och dricker ur dessa bägare. Så får jag plötsligt lust att gå fram till dem och prata lite. Men så fort jag tagit ett steg står vaktmannen åter fram för mig med handen höjd i stopptecken och alla tittar allvarligt på mig. Också vakten ser allvarlig ut. Som en bestämd polis. Hit men inte längre. Han släpper mig inte med blicken en sekund. Det är som om ostkuppan av ljus skärmar av farkosten från omgivningen och att vaktposten är placerad utanför att se till att ingen försöker ta sig in. Kanske hade jag blivit skadad om jag försökt passera ljuset. När jag tar ett steg tillbaka fortsätter alla med sitt jobb och jag känner mig en aning tillplattad. 2 av flickorna ler så vackert mot mig och jag ser deras blixtrande vita tänder. Jag kan skryta med att jag inte brukar vara rädd för någonting. Och jag har tillbringat tillräckligt mycket tid i skog och mark för att varken tro på fan eller trollen. Men detta är ändå allt för egendomligt. Människorna får mig att tänka på folk från en pingstkyrka eller något sådant. Alla är lika lyckliga och glada. Man får intrycket att de inte har några bekymmer. Att de hade löst alla problem. Under tiden jag står där kan jag se hur besättningen går ut och in i farkosten med hjälp av stegen in till fenan. När de gör det ser jag hur stödbenen rör sig. De är teleskopiska och fjärande som nusshjulet på ett flygplan. Just som jag nu en gång tanket tar några steg framåt för att se vad som händer kommer den mörkhåriga flickan ut från kabinen igen. I handen håller hon ett ljust, blinkande föremål som alla de andra intresserat tittar på. Så tar hon några steg fram till ljuskeglans slut och kastar med en snabb rörelse ut föremålet. Det faller ner vid en liten kulle som jag noga tar ögonmärke på. Samtidigt hör jag ett parlande glatt flickskratt. Och först nu går det upp för mig att jag inte har hört ett ljud från någon innanför ljuscirkeln på hela tiden. Däremot har jag tydligt hört vaktmannen när han trampar i gräset och knackar småkvistar som ligger utströdda överallt. Hela scenen börjar ändå till slut att verka egendomlig. Och fast jag tillhör de personer som inte använder och aldrig har smakat alkohol i någon form, och således inte kan skylla på hallucinationer eller annan inbildning, beslutar jag mig ändå att först gå en runda tillbaka till Skåldervikstranden och sedan komma tillbaka och se om allt finns kvar. Det tar väl ungefär 20 minuter att komma ner dit. Jag tar av mig skor och strumpor och går ut i vannet och badar fötterna för att vara säker på att jag inte drömmer. Trots allt verkar det hela en aning kusligt. Jag beslutar mig för att följa stranden en bit och ta en annan väg tillbaka så att jag kommer fram på baksidan av den egendomliga farkosten. När jag kommer ungefär halvvågs, går jag upp på sanddynerna igen och sätter mig på toppen av ett gammalt fort för att ta på mig strumporna och tittar bort mot den plats där farkosten ska befinna sig. Här är tät ungskog, så jag kan ingenting se. Men så plötsligt ser jag ett rött sken. Först tror jag att det är månen som håller på att gå upp, men sedan ser jag att så inte är fallet. Sakta och majestätiskt höjer sig den tunga farkosten, som jag nu kan se tydligt. Det är nästan som en ballong som stiger. Endast ett vinande ljud som från en dammsugarmotor hörs. Högre och högre stiger den med en krans av rött ljus från turbinhålen. På 400-500 meters höjd saktar den in en aning. Pendlar lite i sidled. Och jag kan nu se att antennerna är neddragen och att fenan och landningsstålen troligtvis också är infällda. Det är lite disigt, men hela manövern syns klart och hela farkosten strålar av ljus från kraftfältet och kabinfönstren. Så skevar den så att den står snett mot den ljusa natthimlen. Det röda skenet blir intensivare och så börjar den skjuta våldsam fart. Efter en liten stund övergår det röda skenet i violett och nu verkar den röra sig nästan med samma snabbhet som en solkatt. Farkosten pendlar lite, precis som om den sökte något. Så börjar skenet bli rödaktigt. Farkosten saktar in ett ögonblick. Så kommer det violetta ljuset igen och samma fruktansvärda hastighet. Tre gånger ser jag farkosten göra denna manöver innan den definitivt försvinner in över Ångelholm. Jag står kvar en god stund på sanddynerna och är ganska överväldigad och skakad av vad jag sett. Men vi som upplevt andra världskriget fick skåda så många nya och fruktansvärda vapen från båda de stridande partierna. Reaplan. Atombomber. Tyskarnas V1-och V2-bomber. Att nästan inget förvånar oss längre. Trots att kriget är slut sedan ett är tillbaka är jag från början nästan övertygad om att det jag har sett och upplevt är något försenat hemligt vapen som man fortsatt att utprova. Men hade Hitler haft en sådan farkost hade han aldrig förlorat kriget. Punkt. Först flera år senare, när rapporterna om okända föremål började bli allt fler, sätter jag min observation i samband med dem. Kanske var det trots allt inget hemligt vapen som jag hade sett. Kanske var det inte ens en farkost från jorden. Så mycket kan jag säga. Att om detta jag såg var människor från en främmande planet, så var det så vitt jag kunde se inte någon större skillnad på dem oss. Kanske betydligt mer avancerade i sin utveckling. Men i övrigt i fråga om längd, utseende och så vidare, så tror jag att om man tagit av de flygdräkterna, skulle vi knappast kunna skilja dem från oss själva. Jag travar tillbaks över sanddynerna för att gå den vanliga vägen hem. Landshövdingevägen är ojämn och svår att cykla på, så jag ömsom går ömsom trampar en liten bit. Det har nu blivit mörkare och för att kunna se vägen bättre försöker jag tända min pannlampa. Fast jag slår till strömbrytaren får jag inget ljus. Jag skruvar av botten och tar ut batteriet. Det känns varmt, så det måste ha blivit någon kortslutning. Ett ögonblick tänker jag på vaktmannen och det mystiska klick jag tyckte mig höra, när han riktade den svarta grejen mot mig. Men detta verkar för fantastiskt. När jag sedan dagen efter satte i ett nytt batteri fungerade lampan åter oklanderligt. Givetvis kan det ha en naturlig förklaring, men det hände i samband med allt det här, för jag hade den tänd ända tills jag gick ner mot ljuset. Då släckte jag den eftersom jag tänkte ta dem på bar gärning om det var några grabbar som eldade. Det har aldrig hänt vare sig förr eller senare. När Gösta Karlsson fortsatte landshövdingevägen hem den kvällen följde han grusvägen med sin cykel in till sig. Pannlampan var sönder och det blev inga mer avstickare in i skogen. När han lade sig på sängen för att sova gick det inte. Händelsen i Gläntan hade varit uppskakande och tankarna kretsade kring det underliga skeppet och människorna utanför det. Innan han till slut lyckades somna bestämde sig Gösta för att omedelbart nästa morgon, så snart det blivit ljust, återvända till platsen tidigt nästa morgon. Efter en kopp starkt kaffe tog Gösta cykeln och gav sig av ner mot stranden. På några minuter var han tillbaka på platsen för nattens händelser. Han hade återvänt till gläntan av en enda orsak. Skulle där finnas några spår efter nattens händelser? Det gjorde det. När Gösta kommer tillbaka till gläntan strax efter 4 på söndagsmorgonen faller ett lätt, strilande vårregn över Ängelholmsskogen. Solen är uppe sedan en dryg timma och någon pannlampa behövs inte. När han för andra gången på 6 timmar hoppar över den lilla gropen och följer strandkullarna mot ängen slår hjärtat snabbare än vanligt. Vad ska han hitta där inne bland träden? Den här gången har han med sig anteckningsblock och tumstock. Om det finns några spår är han beredd. Säker kan han ju inte vara. Och först blir han besviken. På håll syns nästan inga spår alls. Först när jag kom närmare såg jag spåren, berättar han. Spåren efter turbinhålen var tydligast. Där de suttit hade gräset bränts bort fullständigt. I en ring som var cirka 30 cm bred låg sanden under fullständigt bar. Ett gråsvart stoftlager var allt som återstod av gräset. Ringen var inte särskilt djup. Bara några centimeter. Så starten kan inte ha skett med någon våldsam fart som vi är vana vid från våra jordiska flygfarkoster. Och det stämmer väl överens med det jag såg. Det verkade vara en för oss okänd drivkraft som denna farkost använde. Förutom den brända cirkeln kan Gösta också se hur akterfenan och de båda landningsställen har tryckt ner gräset utan att förstöra det. En bit bort har de nedersta grenarna på den fura som stod närmast farkosten fått sina toppar svartbrända. Ett par år senare vissnar de bort och dör. Gösta mäter genast upp platsen och antecknar storleken på cirklarna. Han gör en enkel skiss och kommer fram till att farkosten varit 16 meter i diameter. Avtrycken efter landningsställen är cirkelrunda och har en diameter på 90 cm. Vidare syns i gräset tydliga spår efter stövlar. Egentligen ser de inte särskilt konstiga ut med sin sammanhängande klack och fotsula med något räfflat mönster. Inte heller måtten avslöja något som avviker från det normala. Gösta mäter upp avtrycken till ungefär nummer 39-44. Avtrycken finns i en kvartcirkel från norr till öster om det brända avtrycket. Men det finns fler fynd. Just som jag var färdig och tänkte bege mig hem kom jag att tänka på det blanka föremål som flickan kastade ut. Jag hade tagit ögonmärke på platsen. En liten kulle nära ljusridån. När jag tittade såg jag något som glimmade i gräset och jag tog upp en glänsande stav av violett kvarts. Cirka 4 cm tjock. 5 cm bred och cirka 12 cm lång. Den hade fasade hörn och var bränd och smält i den ena änden punkt. Några decimeter därifrån fann jag en liten vacker ring med ringmått 17 i någon grön metall och en vacker sten i infattning. Den liknade inte våra moderna ringar. Den här var skojigare. Och så finns det några kryss som kunde tydas som initialer eller något på gavlarna. Min första tanke var att någon hade tappat den och att jag borde överlämna den till polisen. Men sedan satt jag ringen i samband med farkosten punkt innanför ljuscirkeln. Nära den brända furan. Kan Gösta också plocka upp två av de muggar som kvinnan serverat dryck i? De ser ovanliga ut med sin böjda pip. Nästan som små oljekannor. När han skakar på den ena känner han hur det fortfarande finns vätska kvar på botten. Med sina fynd i fickan cyklar Gösta tillbaka hem för att skriva en rapport till myndigheterna. Men rapporten till försvarsstaben kommer aldrig iväg. Andra, än underligare, händelser hindrar honom från det. När jag kom hem och skulle visa min fru vad jag funnit var det första hon sa till mig ... men du är ju gul i hela ansiktet. Jag kastade en blick i spegeln och det var fullt riktigt. Vad i all sin dag hade hänt? Ett ögonblick blev jag lite skakad. Jag hade kanske tagit i något skadligt. Men så såg jag att det gula också fanns utanpå rocken och till min lättnad gick det lätt att med lite vatten. Jag tog lite av det och lade under mikroskopet. Saken var klar. Det var helt enkelt pollen. Då visste jag också var det kom ifrån. Från björkarna givetvis. Grenarna hade ju skrapat mig i ansiktet punkt. Det var då jag började fundera ut en metod. Som sedan lyckats över all förväntan och som nu gör det möjligt för mig och det bolag jag startade 1952 att samla in pollen i nästan obegränsade mängder. Och som gjort det möjligt för mig att starta en läkemedelsindustri baserad på en råvara som funnits i värdliga tider men som man hittills bara inte tänkt på. Så nog kan det hända att jag ibland polerar min kvartstav lite extra noga och samtidigt tänker på denna speciella händelse. tänker på männen och de vackra flickorna och undrar var i all världen de kommit från. Vart de skulle och om jag någonsin träffar på dem igen. Det som hände Gösta Karlsson i Gläntan under dessa timmar den 18 och 19 maj 1946 skulle bli inledningen till en serie svårförklarade händelser. Gösta började uppleva verklighetstrogna drömmar om nätterna. Drömmar som kanske inte var några drömmar. Drömmar som tog honom tillbaka till de vackra människorna han sett utanför farkosten. Nattliga upplevelser. På andra plan. Liksom i många andra närkontakter slutar inte Gösta Karlssons upplevelse vid den rena observationen. Istället fortsätter den att utveckla sig i ett allt mer svårkontrollerat skeende. Vad som från början verkar enkelt och relativt lättförståeligt blir gradvis allt mer komplicerat och svårgripbart. När Gösta Karlsson kommer hem efter den tidiga morgonens besök i Gläntan väntar vardagen med arbete och familj. Det som har hänt några timmar tidigare är visserligen fantastiskt och gåtfuligt, men mötet i Gläntan börjar ändå blekna i minnet redan efter någon dag. Kanske hade han helt enkelt glömt bort det om det inte varit för en serie. Drömmar. Som aldrig skulle komma att släppa greppet om honom. Egentligen är det inte rätt att kalla Gösta Karlssons upplevelser för drömmar. Istället verkar det som om han på något sätt ändrar sitt medvetandestatus. Kanske påverkad av någon eller något. De nattliga upplevelserna kommer att bli mycket påtagliga. Upphovet till drömmarna verkar vara den apparat som vakten riktade mot honom när han närmade sig farkosten. Lådkameran med det konstiga objektivet kanske hade en annan funktion än Gösta först trodde. Den första drömmen äger rum redan 2 dagar efter observationen. Den 20 maj 1946. När kvällen kommer och Gösta lägger sig i sängen för att sova känner han hur kroppen förlamas och hur han glider in i ett konstigt medvetande tillstånd. Hela eftermiddagen har jag känt mig lite tung i huvudet och lika så ovanligt varm. Jag börjar tro att det är en förkylning på gång trots att det är något jag egentligen aldrig har känning av. På kvällen tar jag en albyltablett. Dricker lite honungsvatten och somnar in i en egendomlig halvdvala. Så håndar det något. Plötsligt stirrar jag in i vaktpostens kameraliknande grej som hänger i en rem på bröstet. Så vidgar sig rummet och precis som på en televisionsapparat kommer ljuset och jag står nu i ett rum med massor av instrument. Framför mig sitter en man i en röd fåtölj. Vars baksida är rikt dekorerad och jag kan känna igen en storstad som kunde vara London, New York eller vilken annan större stad som helst. Till höger om mannen sitter en belyst skärm som Gösta har svårt att förstå innebörden av. Men som han senare kommer att likna vid en TV. Något som inte fanns i Sverige 1946. Vänsterparentes reguljära sändningar började först 1957. På skärmen syns en linje och en punkt som föraren hela tiden justerar med hjälp av en ratt. Till vänster om honom sitter en andra skärm där något som ser ut som meddelanden hela tiden strömmar in. Skrivtecknen påminner om arabiska eller judiska men oerhört jämna som skrivna på en datamaskin. De rör sig från vänster till höger på skärmen, ibland med 6-7 rader ovanför varandra. Då vänder sig föraren plötsligt om och säger: "Men J, jag kopplar på autopiloten. Vill du kolla att kursen stämmer?" Ett vackert kvinnoansikte med håret bakåt kammat och klippt i en så kallad federklippning framträder på den vänstra skärmen i en fantastisk tredimensionell form som om hon själv vore i rummet. Senare får han veta att hon befinner sig i en annan del av farkosten. När Gösta får syn på henne sitter hon med slutna ögon och med den lilla kalotten med öronpropparna på huvudet. Händerna vilar på ett tangentbord. Gösta får intrycket av att Magi mottar meddelanden via elektroder som är kopplade till hennes hjärna och som hon senare transformerar till skrift med hjälp av tangentbordet. Han hör konversationen mellan Magi och mannen i stolen. Så här beskriver Gösta Karlsson vad som sedan urspelar sig. Allt är aldrigt. Svarar Menji och ler så att de vita tänderna syns. Så vänder sig mannen om mot mig och jag känner igen samma man. Vaktposten, som hindrade mig att gå fram till farkosten. Nu har han ansiktsskyddet nedfällt i nacken. Han har en kraftig solbränna. Bländvita tänder och ser mycket vänlig ut. Ett blått bälte syns runt midjan där ett par handskar är nedstuckna. Mannen, som verkar upptagen av sina instrument, har på sig en svart kalott med trådar som är förbundna med en sorts proppar i öronen. Runt honom finns en stor mängd för mig okända instrument och mannen studerar dem intensivt. Jag tyckte jag skulle ta kontakt med dig och förklara vad vi sysslade med när du såg oss där borta i skogen. säger han. Når vi låg i vår rot tillsammans med den stora farkosten i spetsen råkade vi av någon otrolig anledning komma för nära dess turbinstråle. Vår farkost är byggd för att tåla det mesta och likaså har vi gått skydd av vårt kraftfält. Men strålen råkade träffa ett kabinfönster och in i det rum där Luna och Jurion befann sig. De dödades ögonblickligen och vi måste gå ner för att reparera skadan. Det var då du såg oss. Vi hade först tänkt begrava de två döda på den platsen tills vidare. Men vi insåg att det skulle kunna välla problem så vi beslöt oss därför för att medföra dem till en steril asteroid. Vi klippte av ett antal grankvistar som vi packade in dem i och vi förvarar dem nu i ett rum här intill. Men vi har vakten i radiorummet och jag är här. Den övriga besättningen vilar, säger föraren och börjar sedan förklara hur skeppet drivs. Vi rör oss med en hastighet som ljusets och farkosten drivs av 12 paroller kopplade kvartstavar. Jag har lagt märke till att jag hela tiden har en obehaglig fallande känsla. Man får ett inryck av att man är långt upp och brakar ner. Man bara undrar när man ska slå i och hur det ska kannas. Som om han hade läst mina tankar säger föraren kolon citationstecken. Den fallande känslan uppstår när man färdas med ljusets hastighet. Men det är ingenting farligt. Så ser jag in i rummet där de båda döda ligger. Endast ansiktena syns. I övrigt är allt dolt under granris. Citationstecken stackars Luna. Säger han komma citationstecken. Hon var en av de vackraste flickor du sett. Så ser jag ett likblekt flickansikte. Men det börjar bli för mycket och just som jag ska skrika till vaknar jag. Men vilket uppvaknande. Jag har en blixtrande huvudvärk och är väldigt törstig. Det var hemskt. Det var en upplevelse som jag knappt vill tänka på. Där låg de alldeles likbleka inpackade i granriskistor med ett blekt, konstigt, trist ljus som lyste upp. Det blev för mycket för mig. Jag gissar att kontakten bröts för att det helt enkelt blev för mycket för mig. Nya möten 5 dagar senare. Natten till den 26 maj. Upprepas händelsen. Gösta känner samma egendomliga känsla i huvudet och en konstig värme sprider sig i kroppen som om en förkylning är på väg. På kvällen ser Gösta Karlsson återigen den mystiska bildkameran med det ovala objektivet. Också den här gången hamnar han i kabinen bakom föraren. Det är samma kabin. Samma förare och samma instrument. Det är som om Gösta aldrig har varit därifrån. Han går ombord på vad han senare ska komma att kalla spaningsskeppet. Den här gången känner han ingen fallande känsla. Nu tog jag också en närmare titt på stolen där föraren satt, berättar han. På något sätt kom jag ihåg att det fanns något där som jag borde se närmare på. Det jag fick se var ett plastikmönster i relief. Mönstret påminner om en stad. Vilken som helst. Men det konstiga var att det fanns 2 mycket stora byggnader som påminner om pyramiderna i Egypten. Dessa låg rätt nära varandra. Staden däremot liknade New York eller någon annan storstad. Det var som en teckning. Jag fick intrycket av en stor stad. Mycket modern stad. Utan tvekande Reas hemstad. Sedan hände det en sak som jag bara ska nämna. Jag fick en vision av att jag såg en stad. Ett land. Och där lyste en sol som var mera violett än den vi har. Men det verkade som om deras hemplanet låg 10 ljusår härifrån. Antagligen i närheten av det som vi kallar Sirius. Kanske såg jag det på hans skärm. Men jag vet inte. Ett av instrumenten jag såg liknade ett tippvagnspår. Runt om med sylar med jämna mellanrum. Sedan var det ett annat instrument som mest liknade en vanlig termometer. Med något som rörde sig upp och ner hela tiden. Det tittade föraren mycket noga på. Jag tror att det hade med kursen att göra. Efter en kort stund vände sig föraren emot mig. Precis som första gången. Och talade med mig. Vi är framme nu och ska sätta av de döda. Sa han. Genom kabinfönstret såg jag hur farkosten hade landat på en stenig och ödslig plats. Kanske var det en asteroid men vi kan lika gärna ha varit någon annanstans. Den övriga besättningen hade gått ur. Alla hade sina huvor och handskar på sig. De placerade kistorna av granris med de dödas huvuden mot centrum. Där föll de på knä och höjde högra handen i en sista hälsning. Men ingen snyftade och ingen gråt. De var bara allvarliga. De döda låg svepta i granriser med ansiktena synliga och huvudena vilande på en bed av ris. De låg med huvudena mot varandra i en steril stenöken. Ett blekt ljus lyste upp platsen men Gösta kan inte erinra sig att han såg någon horisont eller himmel. Föraren själv vände sig mot mig och log sitt vackra vita leende. Sedan gick de ombord igen. Jag var utanför skeppet. Jag såg hela ceremonin. När de bar ut dem. När de satte dem där. När de mesade och när de startade igen. Det var kusligt. Jag tycker inte om att se döda människor. Och här var det nästan ännu mera verkligt än när man ser det i vaket tillstånd. Fast det är möjligt att jag inbillar mig den saken. Sedan föraren tittar på mig efter ceremonin bleknade bilden bort och jag vaknade till medvetande igen. Den här gången var jag inte törstig och hade ingen huvudvärk. Dagen efter den andra drömmen går Gösta Karlsson tillbaka till gläntan för att leta efter fler spår. Efter en stund hittar han ett gravliknande hål 5-10 meter från landningsplatsen snett bakom fenan. Hålet är avlångt med raka sidor. 2 meter gånger 1,40 och sanden ligger i en hög intill punkt citationstecken graven. Är stor nog att kunna rymma 3 personer. Jag fick en otäck känsla av att detta var ämnat som grav. Strax intill, några 100 meter från gläntan, fanns en grandunge med grenar nästan undan ner till marken. Här såg jag nu att de yvigaste bitarna var avklippra som om en kraftig avbitare hade anvånts. Kådan var färsk så det måste ha hänt nyligen. Jag trodde först att det var skogvaktaren som av någon anledning gjort detta jobb. Men i så fall hade han aldrig lämnat de innersta, skaliga, bitarna. Man kanske undrar varför de hade packat in de döda i granris och inte i plast eller något annat. Men jag misstänker att ute i rymden kanske riset har en annan beträffekt. Vad vet jag? Men det hände mer ombord på farkosten. I flera samtal besvarade befälhavaren, som Gösta Karlsson nu också kände igen som den vakt som stoppat honom i gläntan. Gösta Karlssons frågor var om religion och filosofi. Ämnen som han säger sig ha varit helt ointresserad av dessförinnan. På något sätt verkade det som om de styrde mina frågor till vissa ämnen. Saker som jag egentligen borde ha frågat om tog jag exempelvis aldrig upp. En del vägrar han bestämt att berätta om nu. Man måste akta sig för att förändra för mycket för folk. Utan säger att 10% av det som har hänt vill han behålla för sig själv. Frågorna kom att handla om Gud och livet. När Gösta frågade vad Gud var för något, fick han till svar att det finns en manlig och en kvinnlig Gud som är allts ursprung. När befalhavaren nämnde namnen på de 2 gudsaspekterna förstod Gösta inte orden. I översättning skulle de emellertid betyda han, respektive hon, som bestämmer över allting. När livet är slut får vi vårt nästa liv beroende på vårt handlande. Efter vad befalhavaren sa, registreras varenda tanke vi tänkt. Varenda handling vi utfört och i enligheter med får vi vårt nästa liv. Han framhöll vidare att det vi kallar för helvete inte existerar. Utan straffet för obehagliga brottslingar blir att dessa får göra om hela sitt liv kanske på en annan planet under de mest besvärliga situationer. Var vår själ ska placeras och leva vidare är helt beroende på hur vi uppfört oss under vår tidigare levnad. Det finns så många planeter därför att rymden har ingen början och ingen slut. Så en människas själ kan hamna 100 ljusår ut i rymden på den planet som dessa 2 bestämmer för oss. Jag kunde inte låta bli att fråga min vän om det finns några enkla bevis för att dessa lagar verkligen existerar och hans svar blev ? Gösta. Du vet åtminstone numera att hela rymden med solar, månar, planeter med mera hela tiden rör sig enligt bestämda lagar. Kom ihåg att så fort det finns lagar, måste det alltid finnas lagstiftare. Så enkelt är det. Sedan ställde jag en fråga som var ungefär så här. Om det nu är så att det finns någon som kan skapa och göra allt det här, varför är vi då inte skapade så från början så att vi slipper allt lidande och kamp ända från stenåldern fram till nu? Då svarade befolkhavaren ? Ta till exempel en stor ek. Varför är den eken från början ett litet ollon? Och så sa han en sak som jag aldrig ska glömma ? Tänk på hur du själv har uppstått. Ett litet spermakorn som du knappt kan se och ett litet ägg. I det ryms hela du. Tycker du inte att det är konstigt? Vad svarar man på det? Jag kunde det inte. Det var en vetenskap som jag bara baxnade inför. De här människorna som vi talar om, de är så långt före oss och kan så oändligt mycket mer än vi kan. De hade en helt annan syn på det hela. Vi är egentligen otroligt dumma. Jag känner mig så dum att det inte är klokt. Ett trivialt budskap för att komma från en människa från en annan planet. kan tyckas. Men Gösta uppfattade det inte så. Istället fortsatte han att ställa frågor som han annars aldrig brukade grubbla över. Om bön och bönesvar till exempel. När jag tog upp det ämnet och frågade om man verkligen kunde få bönesvar svarade han att det kunde man. Men man fick bara det man bad om. Om det var praktiskt. Kom för det första ihåg att en bön alltid ska ske genom hjärnan. Det gör ingen nytta om du med munnen formulerar dina önskemål medan hjärnan är inställd på något helt annat. Det är genom genvåglanden när du står i kontakt med honom eller henne, sa han till mig. Själva knäpper de händerna på samma sätt som vi gör. Sedan ber de genom att tala genom hjärnan kolon citationstecken vår naturliga, vår himmelske, vår fader och moder. Ni som bestämmer överallt och alla. Bönen avslutas sedan med orden. För allt gott ni gjort mig under det gångna dygnet tackar jag eder av hela mitt hjärta och väsen. Så berättade befalhavaren att deras bön gick till. Göstas syn på religionen skiljer sig från statskyrkans. Den har också färgats av hans intresse för biodling. I en intervju i Dagens Nyheter 1957 spekulerar han över om inte den himmelska manna som enligt Bibeln regnade över israelerna i öknen kunde ha varit hitet på lenregn från träden. Citationstecken bästa tänkbara föda således. Han tror på en övergripande plan för hela universum med en skapare. Allt har en mening och syftar till fullkomlighet. Ingenting sker av en slump. Själen återföds i all oändlighet. Nästa gång kan din själ överlämnas till en helt annan person. Kanske till ett barn som föds på en planet långt ute i rymden och så fortsätter livet på det sättet. Det är inte slut i och med att en människa dör. Utan tvärtom. Det kan många gånger vara en fortsättning som är onubeträ. Du och jag och allt levande har något som kallas en våglande som står i kontakt med naturen. Gud eller vad du vill. Det som är det allra högsta har många namn. Men som obestridligen finns eftersom allt inte kan vara en slump. Där registreras varje handling du har gjort. Varje tanke du har tänkt och du får precis kredit för det i nästa liv. C.S. En typ av karma med andra ord. Har du fått insikt om det här genom de där människorna vid farkosten? Något i den vägen. Men jag kan inte dra några slutsatser och jag ska inte gå vidare för jag kommer in på saker som man stöter kyrkan. Man stöter allt. Var och en får tänka som han vill. Det högsta målet är att människor efterhand ska kunna nå fram till denna Gud. C.S. Så hela universum hörs en man. Exakt. Vid ett tillfälle frågade Gösta Karlsson också varför landningar inte sker oftare och mera öppet. Svaret blev att vi står långt efter deras civilisation. Berättar Gösta. De har passerat alla stadier fram till att helt leva efter de 10 budorden. De har löst alla levnadsproblem och förvandlat sin planet till ett sannskyldigt paradis utan sjukdomar. Svält och anarilända om en betydligt lenare livslängd. Men de får inte ingripa vare sig mot oss eller andra planeter med samma civilisationer som vår. Utan vi måste själva bestämma vårt öde. Skönne. Men också en del praktiska problem som våra sjukdomar och skillnaden i vår planets syrehalt. Oxygeninhåld. Gör en landning omöjlig. Deras överflygningar av vår planet ingår i deras uppgift på samma sätt som många andra. Gösta Karlssons egen teori om varför besättningen befann sig i närheten av jorden 1946 är att den hade lockats dit av orakenvapen. Bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Den 6 och 9 augusti 1945 kan enligt honom ha registrerats av rymdmänniskorna långt ute i rymden. Sprängningarna kan ha gjort dem oroliga över vår framtid. Men trots dessa funderingar tog vare sig Gösta Scholm eller befolkhavaren upp ämnet vapen under sina samtal. Något som annars borde förefalla naturligt efter en så lång resa. I stället handlade samtalen hela tiden om filosofiska spörsmål. Du ska veta att mycket av det befolkhavaren sa. Det förstår jag inte fortfarande, säger Gösta när jag frågar honom. Själv hade jag ju ingen intresse utav sådana saker. Då höll jag på med kampen för tillvaron. Det var mer än tillräckligt. Efter sina kontakter har Gösta Karlsson också blivit övertygad om att människan en gång uppstått utanför denna jord. Den farkost han mötte i gläntan var bemannad med våra avlogsna. Fjörne. Släktningar. Men enbart den vita rasen stammar från rymden. Menar Gösta. Besättningens gener är fullproppade med samma information som våra. Om vi ser på hur det är i Afrika till exempel. Negrerna bygger inga flygplan. era motorer och kärnvapen. De har inte det medfött som vi andra. Därför menar jag att vi vita aldrig har uppstått här på denna planeten. Vi har kommit hit och fört arvet med oss. Negrerna, däremot, är uppväxta här. Givetvis finns det de som har flyttat till USA och lärt sig saker där, men det är inte samma sak. De har det inte i generna. Alla upplevelser koncentreras kring befalhavaren. Den man som riktade den konstiga kameran mot Gösta Karlsson vid första mötet i gläntan och sedan tog emot honom i den första drömmen. Befalhavaren är den som ger Gösta Karlsson all information. Svarar på hans frågor och tar kontakt med honom. Sommaren 1947 hittar Gösta Karlsson en lustig trekantig sten i gläntan när han återvänt för att leta efter fler borttappade föremål. Efter ett av sina nattliga möten, eller seanser, som han själv kallar dem, ser han plötsligt befalhavarens ansikte på själva stenen. Men Gösta Karlsson fick också se hur befalhavarens personliga rum såg ut. Inte på det lilla skepp som nödlandat i gläntan utan på ett större moderskepp. Långt ute i rymden. Och där upplevde han förunderliga saker. På moderskeppet vi befinner oss i början av februari 1948. De händelser som har inträffat sedan den 18 maj 1946 efter mötet med farkosten i Vegeholmskogen har jag haft rikliga tillfällen att förvåna mig över. Jag har mer och mer blivit klar över att de egendomligheter som jag utsatts för måste bero på alldeles speciella orsaker. Jag brukar berömma mig över att jag är ganska hårdhänt och varken tror på fan eller trollen. Men nu börjar jag själv undra över dessa händelser. Bland annat över att avsluta mitt jobb vid statens envagar och istället arbeta med läkemedel. Jag har börjat få uppslag som jag egentligen inte ber Karl. Men jag tillskriver mina intressen som biodlare den direkta anledningen. Denna dag börjar jag åter känna mig extra konstig. Samma symptom som vid tidigare kontakter med besättningen. Jag halvsover på något sätt. Och plötsligt ser jag linsen på UFO-mannens apparat och så står jag bakom honom i farkosten. Jag ser stolen han sitter i. Jag känner igen plastikmönstren av en stad med två väldiga pyramider och så vänder han sig mot mig. Samma ansikte. Samma klädsel med den lilla mössan. Med två stickproppar i öronen och samma vänliga utseende punkt citationstecken Gösta. Det är nu tid för oss att docka med vår moderfarkost och jag tror du kan vara intresserad. Jag ser alla de obegripliga instrumenten framför hans bord. Jag ser tavlan på vilken det hela tiden kommer meddelanden på ett fullkomligt obegripligt språk. Jag ser instrumenter som liknar ett belyst, runt tippvagnspår. Och så erfar jag samma besynnerliga fallande känsla som han förklarat med att vi rör oss med ljusets hastighet eller till och med snabbare. Samtidigt talar han med en flicka som framträder på en skärm. Bilden är tredimensionell och hon sitter framför ett besynnerligt instrument med båda händernas fingrar på ett tangentbord. Hon ler så vackert och visar upp bländvita tänder och svarar honom på ett obegripligt språk. Befalhavaren har tidigare förklarat för mig att män håller kontakten med sin hemmaplanet och med moderskeppet via ett system som efterliknar den mänskliga tanken. I annat fall skulle man inte få kontakt. Eftersom man rör sig lika fort som eller snabbare än ljusets och vanliga radiosignalers hastighet. Med andra ord skulle radiosignaler under hela tiden man avlågsnar sig inte hinna fram. Radiosignaler är för länge sedan föråldrat och det är förstås en av anledningarna till att vi på vår jord aldrig kan uppfatta deras kommunikation som måste vara nog så effektiv. Så börjar en röd lampa blinka och jag hör en signal. Först i upprepning och sedan en lång punkt citationstecken. Det är vårt moderskepps magnetstråle som nu fångar in oss. Nu sker allt automatiskt och vi har bara att följa med punkt citationstecken. Jag märker att turbinljudet på farkosten har avstannat. Så ser jag hela besättningen ställa sig vid nedgången. Alla ser muntra och glada ut och alla är klädda i sina strona och drakt men utan den lilla mössan med öronpropparna. Precis som våra egna flygplanspiloter har alla en bägg. Förvånansvärt lik våra egna. Jag kan för mitt liv inte komma ihåg eller uttala namnen på ledaren och den jag alltid möter först. Så för enkelhetens skull kallar jag honom för Bruni. Det egendomliga är att medan jag hela tiden förstår hans tal så är övriga besättningens totalt obegripligt punkt citationstecken så är vi framme, säger han. Och luckan med ledaren fälls ner punkt citationstecken vi hantas hem av en mycket kraftig magnetstråle som automatiskt landar vår farkost inne i moderfarkosten. Vi måste passera genom det starka kraftfältet som omger moderskeppet och för övrigt finns runt alla våra farkoster och som också utgör ett försvar och är hastighetsbefrämjande. Hela denna landningsmanöver har skett helt omärkligt och måste vara ett under av precision med dessa fantastiska hastigheter. Så ser jag att vi står på ett kraftigt belyst däck. Där står ytterligare fyra farkoster av samma typ. Men också två med närmare 20 meters storlek. Så går besättningen in i en luftsluss där man parar av sig kläderna som läggs i en stor bägg. Sedan in i en dusch och därifrån kommer de ut i en rad. Alla är omklädda av flickorna nu i en fantastiskt vacker blommig blus som går upp i halsen och i långbyxor av samma modell som vi har sett från Turkiet. De slutar vid anklarna och sedan med sandaler på fötterna. Vi på vår planet skulle nog sagt att det var de mest sexiga kläder vi någonsin sett. Men henne är klädda i en halvlång jacka och något som liknar strumpbyxor och så sandaler. Min första vision är att de påminner om gamla romerska legionärer. Välvågsta. Kraftiga och säkert mycket vältränade. Så kommer vi upp på nästa dek. Här finns en hel välkomstgrupp. Man passerar förbi en disk och så är man ute hos sina medresenärer. Först kommer den flicka som jag sett tidigare och jag fick veta att hon hette Meni. Samtidigt kommer två små hundar från mottagargruppen under livligt skallande och hoppar upp i famnen på henne. Det är tydligen hennes hundar och för mig påminner de om en ras som vi själva har och som kallas för Papillon.